Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna, välkomna till det 33:e avsnittet av podcasten Nya låten med mig, Pontus de Wolf, i samarbete med Acast. Den extravagante estradören Ola Salo hittar alltid nya sätt att överraska. Nu i veckan kommer en liten Instagram-puff från hans nya skivbolag Wodad som förvarnar om ett nytt projekt och en ny låt som heter I Call Your Name. Låten är soundmässigt ett rejält avstick från Olas tidigare sounds, medans text och budskap är tydliga spår av hans speciella signum som kretsar kring identitet, religion, musikens kraft och kärlek. Och här för att bena ut den här nya låten har vi såklart huvudpersonen själv, nämligen den oförutsägbara, spralliga, glada, trevliga, skönsjungande och punkiga påfågeln från Avesta, Ola Salo!
Tack Pontus!
Välkommen! I call your name kan man säga, och så sitter du här.
Ja men perfekt, jag känner mig väldigt glad att vara här Pontus. Jag tycker ju du har haft en sån fantastisk idé.
Ja vad kul.
Att komma på det här programmet. Det här är ju vad vi artister alltid drömt om. Ett program som handlar om det man faktiskt vill prata om.
Ja, musiken.
Ja, sina låtar och den processen.
Det värmer, vad roligt att det gick att få till. Att du var i stan.
Jag har väntat i 17 år på det här programmet.
Ja, ja. Ja men det är bra. Det är fint att du har liksom legat i och släppt plattor under den tiden.
Ja,
tills programmet kom.
Ja, det är kul.
Vad spännande. Idag är alltså din releasedag den 13 oktober. Ja. När både podd och singel går ut samtidigt.
Ja, det är ju perfekt.
Ja. Hur känns det med en fredag den 13? Innebär det någonting?
Alltså det är väl ett ganska sådär, bra datum för att det är lätt att komma ihåg.
Ja.
Det var ju en tillfällighet att det råkar bli så här. Vi började inse att det var 13 oktober, vi skulle släppa singeln och så, jaha det är en fredag, ja fredag den 13. Men jag tror att det är mest bra, jag är inte så skrockfull på det viset.
Nej men det är bra. Men jag tänker att så här, våra lyssnare ska få den lite färskt i öronen. Så jag brukar lägga in låten här. Och det är kanske, för många är det kanske första gången de hör den till och med.
Det kan nog vara.
Vilket ju är spännande. Mm. Om man inte har slagit på radion än. men innan dess så måste jag bara be dig att göra någonting som jag ber alla gäster att göra. Nämligen välja ut en favoritapplåd som du kan komma in till här i programmet.
Okej.
Okay. Som jag ska lägga in alltså.
Okej, från något särskilt ställe eller?
Om du har ett om du vet någon specifik så där så får du ta det, men annars kan du bara.
Jag skulle ha en stadig slow hand skulle jag vilja ha, alltså en långsam resolut.
Ja. Riktigt gamla gubbar med stora så här grytlocks händer.
Ja, så där som de klappar när de hör något de liksom för första gången på 30 år har något de verkligen tyckte var bra.
Ja. You got it. Men då kommer låten här, så snackar vi igenom den sen. Mm. I Call Your Name.
When the night falls and everything seems different, and I wonder where all my confidence went, and when God seems to be far away or absent, when the fear of dark has the upper hand on me, and the pressure on my mind is too hard to beat, when I wonder if I'll see the night through, I pray to you, I pray to you. 'Cause every time the plane shakes, every small ache, every
strived for independence. A definition of freedom that shuns all coherence. And a love that smells like peppermints and incense. Now come nightfall, come sorrows of all sorts. You and I've been through hardships and discomfort. Loving you is my religion from now on. My faith is strong, my faith is strong. Cause every time the plane shakes, every small ache, every plain mistake I make, when the step just disappears underneath my feet and my heart skips a beat, I call your name, I call your name.
Herregud, Ola, vilken smäll.
Ja, du tyckte om den?
Ja, det är fantastiskt. Det känns ju som att det här är typ din bästa låt du har gjort någonsin.
Menar du allvar?
Topp tre i alla fall.
Vad kul.
Det kan man väl ge den.
Oj, vad roligt. Jag är så oerhört dålig på att bedöma min musik.
Ja, ja, ja.
Jag lämnar alltid det till andra. Det är som jag har noll koll på vad som är bra.
Ja.
jag har nog alltid varit ganska ointresserad av begreppet bra.
Ja.
Jag tycker om att göra grejer.
Ja.
Och jag tycker det är jätteläskigt och ganska tråkigt att bedöma grejer. Och jag har haft en enorm... Fast jag har också varit liksom lite så här imponerad av människor som kan säga ah, men det här är en bra låt.
Mm.
För jag fattar inte vad de går på.
Det överraskar ofta en själv.
Ja, jag har noll koll. Jag brukar se mig själv som mer, du vet, som en hund. Som i en hunds universum som är mer en värld som innefattas av ett allomfattande intressant.
Ah, ja, ja.
Förstår du vad jag menar? Ah. Det finns bara miljoner intressanta företeelser. Och mindre intressant att värdera vad som är bra och dåligt. Jag hundar tycker ju typ så här, det här var intressant. Ja. Och det här,
är det ett löv eller? Intressant. Är det, där är en boll?
Ja, det här var en slags bajs. Det var intressant. Ja, det här var lakrits. Intressant. Och så är jag mer när jag bedömer konst och nöje och uttryck.
Är det så ända från du får liksom grundidén till en låt till exempel?
Ja, men jag tycker när jag känner att här finns något, det är ju den känslan.
Mm.
Vet Richard Dreyfuss i Närkontakt av tredje graden, när han helt plötsligt börjar bygga ett berg av sitt potatismos på tallriken.
Det.
Och ingen fattar vad han håller på med.
Ja.
Och sen så tittar han upp från tallriken och säger till sin fru med en helt galen blick, this means something. För mig är det är grundskottet till en låt.
Ja.
Det är att liksom att man helt plötsligt får någon ingivelse att kratta ihop sitt potatismos till en viss slags hög och sen titta upp och säga this means something.
Ja, det är oerhört vackert. Det är en bra metafor för det hela.
Jag gillar den scenen.
Ja.
Jo, men så är det kan ju uppstå lite varstans, men så hittar man någonting. Det här är någonting. Det här säger någonting. Det här är någonting i sig. Det har, för att vara lite så här juridisk, det har verkshöjd.
Ja. Fint.
En intuitiv känsla av verkshöjd, där började ju någonstans.
Ja. Vi som följer dig, dina lyssnare, har ju varit varse den här releasen ganska kort tid.
Mm.
Det kom en liksom Instagram-blänkare för någon vecka sedan typ, från ditt nya skivbolag Wodad, som du släpper den här i samarbete med dem och Warner, kan man säga. Det blir en väldigt så här spänning inför ett projekt på det sättet. Och nu när man har lite facit i hand så är det så här, du står med även ny producent och mm. lite ny musikstil, kanske ny mm. liksom ny energi i det, vad mm. vet jag. Mer nerskalat och lite så här tufft och mm. vågat tycker jag mm. kanske än sist.
Vad kul. Ja, jättespännande.
Hur har den liksom processen fram till det här varit för dig? Vad sökte du?
Jag var väl ganska intresserad av att jag ville göra någon slags lite mer sparsmakad musik. Mm. Jag tycker väl att det är musik med luft i ljudbilden åldras bättre.
Mm.
Oavsett om det är Black Sabbath eller Erik Satie, så tycker jag att det är musik med få element och mycket luft i låter alltid modern.
Just det.
Kraftverk också, verkligen. Men jag kan liksom se, jag tycker att det är, medans överbelamrad musik låter ofta snabbt daterad.
Ja.
Jag tycker att det går alltid snabbt att avgöra vilket tid en viss stycke musik kommer från när man lyssnar på liksom hur man valt att överproducera det.
Mm.
Och det är på något sätt ofta liksom överproduktion och överdrivet användande av effekter som placerar en viss musik lite för mycket i en viss tid.
Ja. Det brukar ju, överproduktion betyder ju ofta att man har för mycket av någonting. Mm. Antingen för mycket idéer eller för mycket pengar mm. eller liksom för mycket nya typer av ljud. Mm. Typ att man blir lite så här översvallad. Har du liksom, för det här är det din andra, tredje soloskiva? Hur
räknar det är min du? Andra soloskiva. Ja.
För Wilderness kom ju ut 2015.
Stämmer.
Liksom. Mm. Och den var ju lite så här storskaligare i sin liksom produktion och så. Är det här en liksom, kommer det här från en tryggare plats tycker du, att du kan liksom...
Jag vet inte, jag kanske har haft ett mer vision om soundet den här gången. Jag kan se att jag är lite så här bulimisk i mitt musikskapande. Det brukar vara liksom ett växelspel mellan maximalistiska skivor och sen minimalistiska skivor. Till exempel första arkskivan var ju faktiskt ganska spenslig i sitt sound.
Mm.
Sen kom andra skivan, En Last We Trust, som var mer storslagen, mer wall of sound, mer sådär lite fläskigare och som resulterar i det mest skeletala som Ark någonsin gjorde, nämligen tredje plattan State of the Ark.
Den tänkte jag mycket på när jag hörde den här låten faktiskt.
Och kul.
För den smällde också till på ett sånt där sätt. Så, aha, de kan låta så här också. För man tror ju på något vis att ett ljud bara ska bli större och större och större.
Ja, just
det. Och sen så liksom, det är coolt med den här dragspelseffekten.
Ja, men jag har nog funkat väldigt mycket så. Och därför att jag, min vision kring musik är oftast att den ska vara sparsmakad. Sen så blir det väl också att jag vill ha väldigt mycket känsla och passion och uttryck i musiken.
Mm.
Och då kan den drivkraften ibland dra ivägen till att göra att man bygger på och bygger på. Mm. Men jag tycker väl att sen då blir det då som sagt ett växelspel. Har jag gjort en platta som har mycket ljud, då känner jag ofta, gud, jag måste dra ner alla reglarna och bara göra musik där man bara hör ett ljud i taget.
Mm.
Och det är någon slags bara självhushållning i det, att jag tycker liksom att det är, att jag tröttnar på mig själv när det blir för mycket av allt.
Ja.
Jag förknippas ju ofta med en slags maximalism och liksom sådär more is more grej. Men det är inte alltid egentligen musiken har låtit så. Jag tror att folk har upplevt också ofta min musik som mer pompös och storslagen än vad den egentligen har varit. Mycket för att jag sjunger på ett ganska sådär lite storslaget sätt. Så. Man tar till exempel första skivan, så var det liksom många som fick för sig att den var överproducerad och storslagen. Men det var den ju inte. Den lyssnade man på den, så är den ganska tunn och torr.
Mm. Ja, verkligen.
Och jag återkommer ofta till det här tunna och torra. Och det på något sätt så var det ju tredje plattan, Lost for Trust, State of Dark, den var ju lite extrem på det. Och det är lite det jag kommer tillbaka till här.
Mm.
Jag tycker om musik där ljuden hoppar ut ur högtalarna.
Ja.
Jag vill inte skapa ett landskap att lyssna på. Jag vill att rummet som lyssnaren sitter i ska vara det rum där musiken utspelar sig.
Ja, vad coolt, så man inte betraktar på avstånd.
Nej, liksom. Jag vill inte att musik som jag gör ska vara som en landskapsmålning som du sitter och tittar på. Jag vill liksom att det ska vara ett drama som sker i ditt eget rum.
Ja.
Och det är därför som jag ofta har dragits till att göra tunn och torr musik. Ljud som liksom hoppar ut ur högtalarna och sätter sig bredvid dig i soffan.
Där du ändå får vara ganska stor.
Ja,
och, liksom,
och jag kommer ofta liksom lite ut i rummet där du befinner dig. Och det spännande med det blir ju om du då gör musik som inte har ett landskap i sig, då kommer den musiken mer blanda sig i den ljudmiljö där du befinner dig.
Ja, vad
spännande.
Och
då kommer också musiken låta lite annorlunda varje gång.
Ja.
Så att det liksom, det finns, jag har velat göra musik där det finns utrymme liksom att en faktor i musiken är ditt eget liv, din egen värld och ditt eget rum, och så hoppar jag och mina ljud in i det.
Lite sån här AR, eller vad heter det? Augmented reality som de latchar med.
Ja, just det. Lite bättre Pokémon Go, va?
Ja, precis.
Lite sånt.
If you have 9 sons in a row, baseball teams make money, you know.
Men det ligger ju helt rätt i tiden, eftersom man lyssnar på så extremt stort spann av liksom, antingen är det små datahögtalare eller lurar eller stora stereos eller liksom klubb. En låt ska ju på något vis funka i alla.
Ja, just det. Jag tror jag fick den här idén tidigt när jag minns när min pappa köpte en Pentium-dator och den hade liksom 1 gig minne, eller om det var hårddisken, och det var så mycket minne i den här datorn att man var tvungen att uppfinna ett nytt prefix liksom. Det räckte inte med meg längre, det var 1 gig,
the last computer you'll ever need.
Och det är liksom 1 gig, det är väl vad som finns i jag vet inte, ett mjölkpaket idag.
Ja, verkligen.
Jag vet inte. Men det var i alla fall häftigt. Och då minns jag att den datorn kunde ju spela upp ljud som lät lite knastrigt och dåligt ur lite dåliga högtalare. Och detta var väl då kanske 97. Mm. 90, och 96-97. Och då vet jag att jag fick en av få sådär insiktsfulla tankar om framtiden jag fått i mitt liv, fick jag då när jag insåg att i framtiden kommer inte folk bara lyssna på bättre och bättre ljudkvalitet, utan ofta sämre ljudkvalitet.
Ja, spännande.
Och så har det faktiskt blivit lite. Ja. Liksom, idag, fast när vi har liksom, bättre ljudanläggningar än någonsin, så är det en väldigt stor del av liksom, folk som går omkring och lyssnar på musik, typ i sina telefonhögtalare.
Liksom. Ja, visst.
Och då, redan där kände jag så här att det är ingen anledning att göra någon slags hifi-musik som målar upp ett perfekt ljudlandskap.
Nej.
För det är mycket möjligt att folk kommer lyssna på den här musiken i små skithögtalare. Och då är det som nästan alltid låter bra oavsett högtalare, det är små, distinkta, tydliga ljud.
Ja.
Så man säger, där har jag haft en vision alltid, och sen har det varit väldigt varierande hur mycket den visionen har fått ta plats i den musik jag har gjort. Som sagt, första plattan har ganska mycket, andra plattan, där gick jag istället loss i någon slags storhetsvansinne. Tredje plattan var jättemycket så. Och nu på det här jag gör nu, så är det väldigt mycket så också. Du sa att det liksom låg i tiden, och det rent filosofiskt kanske det gör det. När det gäller hur musik låter i övrigt, så känner jag inte riktigt att det ligger i tiden.
Nej.
Jag tycker att väldigt mycket musik som görs är oerhört blöt och stor, och det är väldigt mycket reverb där ute.
Ja, just det.
Jag gillar inte reverb.
Nej, nej, nej.
Jag gillar inte så mycket rumseffekt, som sagt.
Nej, det är oftast liksom den snabba vägen till att få någonting att så här, låta mer acceptabelt, tror man, om man är lite nervös.
Jag gillar inte reverb, jag gillar inte moll.
Nej, men det är två kännetecken. Jag ska lyssna om på alla dina låtar.
Min musik är ofta tunn, torr och går i dur. och handlar liksom om livets vedermödor. Men det är det jag tycker är spännande då, va? För att jag menar, det är liksom men vem som helst kan liksom spela några mollackord och lägga på en massa reverb och så låter det fint och
så kallar man det för känsla. Ja.
Men jag tycker det är mycket spännande att göra musik i dur. Jag tycker det är spännande att göra glad musik. Jag tycker det är en större utmaning. Mm. Det är liksom glad musik har ju att göra glad musik som aldrig blir banal. Och att hantera livets skuggor och skuggsidor och dalar och liksom psykets baksidor. Att göra det på ett sätt som ändå känns uplifting och hoppfullt och som där man anar ett lyckligt slut. Mm. Det är ju vad jag vill göra någonstans. En musik som erkänner hela livet precis som det är.
Ja.
Och ändå ger någon slags hopp och power.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur var det åt då när du skulle liksom hitta det här soundet som du kunde liksom envision för dig själv? För du har lite nya liksom medkompanjoner inför det här projektet.
Man säger så här att min idé när jag började göra den här musiken var att jag ville göra någon slags rockmusik, någon slags glam poprock som jag alltid vill göra, fast jag vill göra på ett nytt sätt. Och min tanke var att jag ville göra något som man kan se framför sig ett rockband göra, men jag ville inte att det skulle låta som rockbandsmusik. Och därför tänkte jag istället om jag gör musik som är arrangerad och producerad som elektronisk musik, fast det är ett rockband som spelar, hur blir det då? Det blir funk.
Ja, verkligen. Typ.
Och det var helt oavsiktligt. Jag har aldrig sett mig som ett fan av funk.
Nej.
Men om du spelar med rockbandsinstrument enligt samma principer som när du gör elektronisk musik, då blir det typ funk.
Ja, det är helt rätt.
För det som lite kännetecknar elektronisk musik är ju ofta att det är, i alla fall bra elektronisk musik, att det är oftast få element. Mm. Och att det är att alla ljud har på något sätt ofta både en melodisk och en rytmisk funktion. Det finns inget i ett band som Kraftwerk till exempel, så fanns det inget täta skott mellan vilka som spelade melodi och vilka som spelade rytm. Alltid. Det kunde liksom, och det tycker jag var intressant. Så att liksom göra musik för en rockbandsättning fast där alla i bandet har på sätt och vis både en melodisk och en rytmisk funktion.
Ja, vad roligt.
För att då skapa ett så kontrapunktisk musik som möjligt. Och samtidigt som blir så rik och innehållsrik som möjligt, samtidigt som det är på så få instrument som möjligt.
Och då hittade du, vem hittade du som spelade in så?
Ja, produktionen är gjord av Charlie Storm, som jag tycker är en otroligt begåvad snubbe och som hade bra referenser till detta också. Och snackar mycket om Japan när vi gör den här musiken. Lite bortglömt New Romantics band. Men Charlie Storm, han har producerat Håkan Hellström och Henrik Berggren och Hurula och sådär. En väldigt begåvad ljudhantverkare. Han är den som producerat. Mm. Men ett stort arbete gjordes från första början av en kille som heter Jon Bourdon, som spelar i Melody Club och i Nicole Sabonés band. Och som är också väldigt duktig producenttekniker. Och han och jag brukar spela in mycket musik tillsammans. Och den här låten har han även varit med och komponerat. Så här var det, att jag hade en idé om en refräng och så lyssnade jag på lite grejer som Jon hade gjort, och då hade han gjort ett så kallat track, det vill säga ett komp där en smattrande slapbas hade väldigt
den är fantastisk.
Stor roll i ljudbilden. Och jag tyckte det där lät fantastiskt. Så då frågade jag Jon, kan inte jag få skriva något ovanpå detta?
Ja, vad kul att det kom från det hållet.
Liksom. Så det här är ett av mina mest lyckade co-writes på det viset. Jag hade då en refräng och han hade det här vers-tracket då. Och så tänkte jag, men det där, om man sätter ihop den där verskompet ihop med min refräng och så hittar jag på en sångmelodi ovanpå det, så kan det nog bli något. This means something.
Verkligen.
Och då fick jag en känsla då att tänk om jag sjunger då så här lite nästan gregorianskt mässande ovanpå det här slappas kompet, då kan det bli något spännande.
Ja, för du håller det ju ganska chillad, liksom, rent så här vokalt.
Vokalt har jag en idé också om att vara lite mer gått ett annat håll än tidigare. Mitt normala röstläge är ju bariton. Men i alla år med Ark så pressade jag ju alltid upp mig i någon slags hjältetenorläge. Vilket gjorde att turnéerna ständigt var ett helsike, för jag var tvungen att hålla mig i så himla god röstform för att klara av det. Men jag tänkte nu med ålderns rätt ska jag börja ha det lite bekvämt och sjunga mer i mitt normala röstläge. Och så tänkte jag det gjorde jag aldrig under Arkåren, för jag tyckte inte det lät tillräckligt intressant. Jag tyckte det var först när jag pressade upp min röst i ett extremläge som den började låta intressant, och det fanns lite komplexitet och angst och övertoner i det.
Men det kanske för att matcha de där elgitarrerna också.
Det är ju klassiskt så, rockband blir ju, lyssnare på rockband fram till 67-68 så försöker de flesta sångare låta som Elvis.
Just det.
Och ganska många rocksångare sjunger i ett baritonläge.
Ja, vad spännande.
Sen hände ju någonting i slutet av 60-talet, och det är ju att man skruvar upp mot volymen. Och jag menar, det kommer nya förstärkare och liksom rockbandet blir mycket ljudligare. Och i samband med det börjar också sångare sjunga i ett högre röstläge, för att då tränger du igenom den där feta low-mid-massan som gitarrerna och basarna har börjat skapa. Och istället får du sångare som Robert Plant och Ian Gillan. Så det är, medan den där rockbaritonen försvann ut i någonstans. Men kom ju tillbaks i mitten på 70-talet när Bowie åkte till Berlin.
Ja, just det.
Bowie och Iggy fick ju för sig att de skulle börja sjunga som Frank Sinatra. På The Idiot-skivan.
Ja.
Som Bowie producerade. Och de fick någon idé. Bara, hur ska jag sjunga den här låten? Du ska sjunga den som en deranged Frank Sinatra. Och, och så snörde de in på det. Och det blev ju liksom det här Bowies och Iggys sena 70-talssångstil. Som sen blev lite så som nästa generation av unga killar både i New Romantics och i goth-rörelsen började härma. Så det sättet att sjunga kallar jag ju då för gotkron.
Ja.
Och så har jag sjungit ibland på skämt då. Och sen så gjorde jag någon demo för några år sedan då jag verkligen gick loss i det. Oh, vet du vad den var? Det var när jag skulle göra en cover på Carolas Runaway.
Ah, i samband spännande. Med ja, jag kan
Så
höra
mycket
det.
Bättre.
Ja.
Och då kom jag och producenten Peter Kvint på att vi gör denna, vi gör Carola Goes Goth.
Mm-hmm.
Och så plockar jag fram liksom min bästa så här Sisters of Mercy, Ian Curtis, så här Joy Division, Sister Mercy's Goat Kron.
Ja.
Och i det där så bara hittar jag någonting, fan det här
kan bli något.
Det här är gött.
Ja.
Det här låter ju ball och det är samtidigt mitt normala röstläge.
Just det.
Så att det börjar jag anamma då och känna att kan jag använda mig det här i mitt låtskrivande? Så därför har jag liksom lite flyttat ner röstläget till en lite mer en gotisk kron. Och detta då, det blir då denna då glamfunk som jag nu gör. Till det adderar jag en gotisk kron-röst.
Ja, det är så mysigt.
Rent melodiskt så är ju låten liksom lite ett växelspel mellan en vers där jag sjunger väldigt entonigt, som nästan som att harma en slags religiös sång.
Ja, just det.
Nästan lite gregorianskt. Och som sen går över i refrängen till något som är nästan som en ramsa.
Ja.
En melodi som inte är så mycket till melodi, men framförallt kanske liksom den rytmiska kvaliteterna är starkare än den melodiska.
Ja.
Vilket också är ett uttryck för trygghet, tror jag.
För liksom, den går i det här, inte rabblandet, men i det mässandet. Så är det ju, det är väldigt synkoperat och liksom rullar på. Man känner att så här, texten har fått styra lite grann.
Och det är ju ofta så som det är dominos. Det där liksom, i sån här gregoriansk sång så är det oftast liksom fler stavelser än vad som får plats. Och det är lite det jag har harmat på något sätt.
De skulle också ha en väldigt trygg bas i liksom grunden. I andra versen så är det bara basen som liksom för tempot ibland.
Det
är otrolig bas.
Ja, det är grym. Jon Bordon har gjort sitt livs insats som slapbasist. Ja. Det tycker jag är härligt.
Äntligen. Bra att du fick det. Om man kollar lite på så här textinnehållet i den här så känner man ju verkligen igen dina liksom signum, om man säger. Det handlar om identitet och gnutta religion, kärlek och liksom den individuella rätten, eller vad man ska säga. Och så. Det är sånt jag förknippar dig med. Och det är tolkningsbart vem den här you i låten är. Jag tänkte vi skulle komma fram till den korrekta svaret, om det finns något sånt här. Hur jobbade du på den här? Var den liksom fanns? Du kom in på den här funkgrunden och sen skrev du låten ovanpå den. Liksom, fanns textinnehållet där och kluckade innan, eller hur var det?
Ja, refrängen fanns både liksom text och melodi innan.
Ja, det sa du.
Och sen så var det liksom födde Jons vers, det födde fram hur jag skulle sjunga i versen. Den här låten började som ett tal som jag faktiskt höll till min fru på vår bröllopsfest. Sen så kom jag på att jag skulle skriva om det här talet, eller det som var den röda tråden i talet, till en låttext. Och när jag gjorde det så infann sig någon slags ett tonläge, märkte jag, som var ceremoniellt, nästan liksom lite religiöst, som en hymn.
Ja.
Och då började jag känna att kanske låten hade en större betydelse än vad den haft från början.
Ja.
Ursprungligen så handlar den ju om, man kan säga att låten handlar om hängivelse.
Ja.
Och en passionerad hängivelse och den passion som kan uppstå när du fullkomligt litar på någon. Tillit och hängivelse. Och det hör man ju att det har både någon slags religiös och någon och mer romantisk klangbåta. Och låten då, så som jag skrev texten, så handlar det om en kärleksrelation som tar platsen av en religion hos någon.
Ja.
Där återkommer ju ett tema som jag ofta jobbar med, att jag på något sätt på samma gång beskriver religionen, gör religionen, det jag upplever som religionens kärna, förståelig för mig själv, samtidigt som jag använder grepp som skulle kunna upplevas som lite härdiska eller blasfemiska.
Mm, mm.
Och det där är ju ett uttryck för att jag i mitt artistskap hela tiden har jobbat med att förhålla mig till min religiösa bakgrund.
Mm.
Jag är ju prästbarn.
Mm.
Växte upp i en väldigt traditionell kristen miljö. Och hela mitt liv har ju sen handlat om att frigöra mig från det, men samtidigt vaska ur guldkornen ur den världsbild jag växte upp med.
Ja.
Och att på något sätt bli egen, bli fri, självständig, med en helt egen världsbild och livsåskådning som jag valt själv, utan att fly från mina rötter. För flyr man från sina rötter så är man ju aldrig fri.
Nej, nej.
Så det har ju varit mitt livsprojekt på ett sätt. Och The Ark och mitt egna artisteri har ju varit ett uttryck för det.
Aha.
Det är ju därför jag hela tiden återkommer till religiösa symboler, men vänder på dem ett varv.
Just det.
In lust we trust.
Ja.
Deliver us from free will.
Mm.
The Ark.
Ja.
och här liksom återigen hela den här texten är ju sprängfylld med religiösa referenser.
Ja,
och samtidigt
det,
så sjunger jag
incense till Gud, ja, så bara.
Och samtidigt sjunger jag om att ersätta Gud med någonting, vilket skulle kunna ses som blasfemiskt. Men det här är ju väldigt typiskt hur jag skriver, helt enkelt. Jag tror att genom att beskriva den här kärleksrelationen som på något sätt tar platsen av en religion, så vill jag samtidigt beskriva att kärnan i såväl en religiös upplevelse som en kärleksupplevelse, som kanske en sexuell upplevelse, är egentligen samma.
Ja, ja.
Det är upplevelsen av att överlämna sig själv, släppa egot och hänge sig åt någonting större. Och att liksom bestämma sig för det och att stänga ute de andra möjligheterna.
Mm.
Dedikation. Och därigenom så blev den här låten en låt som inte bara handlar om en kärleksrelation, utan även ett slags försök att förstå hängiven religiositet.
Mm.
Jag tycker att det blir vissa typer av religiositet är svårt att förstå sig på. Det är lätt att förstå sig på religiositet som kretsar kring någon slags livsvisdom och livsfilosofi. Men den här mer känslomässiga religiositeten kan ibland vara svår att förstå.
Mm.
Och svår att få. Den kan verka lite skrämmande.
Mm.
Men det blir lättare att förstå om man ser den som en passionerad kärleksrelation till det bortomvarande, till Gud.
Där kan man ju ibland få för sig att du tillber själva musiken genom den här låten. För att det blir som att, så här, kan du känna ibland som jag, att så här, utan den så hade man kanske inte haft det här kommunikationsmedlet. För det sätter ju känsla på det man vill förmedla.
Precis, och det är det jag älskar med musik. Att i musik så kan man, alltså, här sker någon slags, i den här låten till exempel, för mig åtminstone, så sker en slags begreppsupplösning.
Mm.
Där man, även om jag sjunger om att ersätta Gud med en världslig kärlek, så kan man också, så tror jag att man kan höra den här låten och uppleva den som, jag tror att en religiös person skulle kunna höra den här låten och uppleva den som en sång till Gud.
Mm, mm.
Och jag tycker det är spännande med den typen av begreppsupplösning. Och genom den begreppsupplösningen så kan också människor mötas. Vår värld är så himla uppdelad i kategorier och fack och polariseringar, och jag har ju sett som ett mission i mitt liv att lite bryta ner, att bidra till att bryta ner lite sådana uppdelningar, och i musik så kan man mötas och göra det, och det tycker jag är fantastiskt. I vår tid till exempel så finns det en stark polarisering mellan människor som är religiösa och icke-religiösa. Och ett projekt med den musik jag skriver nu tror jag är att söka mig till någon slags kärna som såväl religiösa som icke-religiösa människor kan mötas i.
Ja.
Och på sätt och vis, om man vill vara lite anspråksfull, så är ju den här låten ett uttryck för det.
Ja. Men det är också härligt att för de problemen som du benämner när du, när du ropar det här namnet hela tiden, det är ganska små problem. Mm. Alltså det är ofta så här att så här, varje gång jag snubblar till lite eller varje gång jag så här, bryter en nagel eller jag vet inte, det är små vardagliga saker.
Mm.
Och riktigt så, då kanske man inte gör det enbart för att man behöver liksom hjälp.
Nej.
Inom citationstecken, utan mer att man så här, att tro eller kärlek kan vara en så här, ett konstant flöde.
Mm.
Alltså även om jag tror att det att du öppnar en väg in för många av oss här genom att inte ta i de här varje gång jag förlorar en nära vän.
Nej.
Eller varje gång jag kraschar med min bil.
Mm. Intressant. Ja, men du har liksom fattat något kring den här texten som jag inte riktigt fattat själv än.
Ja, man hinner inte fatta allt om man skriver
den. Men det är sant, för den handlar ju om i det lilla hur liksom den här, att om du finner ett fokus i tillvaron så kan det liksom letas in i det minsta av tillvaron och bli någon slags grundtrygghet som finns där även när du snubbla till eller flygplanet vackla till.
Ja.
Ja, men det, ja.
För jag tror det kan vara något som visar icke-religiös eller i den mån man kan vara det.
Mm.
Så har man kanske en bild av att man kallar på Gud bara vid så här enormt stora händelser.
Mm.
Eller liksom att det ska vara så, man storsatsar varje gång liksom. Att det kanske är lättare att förstå om det bara, det är inte så, det puttrar på liksom.
Ja. Alltså jag då som växte upp i en väldigt religiös miljö men sen har kommit att bli typ ateist om man säger så. Det är ju lätt att säga att man är det, men det är också fruktansvärt svårt att frigöra sig helt från de tankestrukturer som man får med sig om man föds rakt in i en religiös miljö. Mm. Och på sätt och vis har jag ju lagt ner mycket energi på att bli helt fri i det. Och en grej är nog det här, och det är en otrolig tillgång med religionen, va? Att den finns i det lilla. Den finns där som en slags skyddande, en grundstruktur, ett skyddsnät som bär upp en hela tiden, även när det bara gäller de här små sakerna. Mm. Och det är ju kanske anledningen att den också är svår. Det är svår att breaking up with God, det är liksom ingen lätt sak att göra.
Nej.
För att den där tilliten som då en gudstro ger, den finns i de mest minimala delarna av tillvaron också. Mm. Men och här, den här sången beskriver ju hur en dedikerad kärleksrelation kan någonstans ersätta det.
Eller vara samma sak.
Eller vara samma sak. Där sa du en mening.
Vad skönt.
Jag måste ju bara säga den saken, även om det inte har så mycket med låten att göra, att jag gjorde ju på den här festen när jag höll talet, så gjorde jag ju en grej till.
Mm.
Och det var att jag sjöng en låt som din halvbror har skrivit.
Aha.
Det måste jag ju bara nämna.
Okej. Okay. Hans and the Wolf United,
ja,
låt alltså.
Som är en, det är ett av mina favoritband faktiskt.
Gud vad roligt.
Mm. Och det får du gärna hälsa Lorne.
Ja, självklart, det ska jag göra. Det hade jag ingen aning.
Jag sjöng Existensmaximum.
Kul.
Som är en ganska underlig kärlekshyllning. Men jag tycker den är en otroligt vacker kärlekssång faktiskt.
Ja, den är mycket direkt.
Den kanske till och med har vissa likheter med den här Call Your Name någonstans.
Det måste jag plocka upp. Det är jätteintressant.
Mm.
Vi kanske lägger in den här Existensmaximum på slutet av programmet.
Gärna. Så kan vi, den kan man inte lyssna för mycket på.
Runda av med den.
En rolig detalj som jag kan nämna är ju att sen när vi skulle göra video på den här låten, så frågar skivbolagsdirektören och vad den handlar om. Och så sa att den handlar om hängivelse och en passionerad underkastelse och sådär. Och någonstans liksom, någonstans där kärlek och religion blandas samman. Och då kom ju han och videoregissören tillbaka och tyckte, ja, men du sa underkastelse, ska vi inte spela in på en BDSM-klubb? Så jag plötsligt hade mitt vackra kärlekstal rest en lång resa från bröllopsfesten till en till en mörk BDSM-klubb i en källarlokal i Göteborg.
Men så är livet om man blir ihop med Ola Salo. Då kan det...
Och så tyckte jag, men jag tyckte det var ändå ganska spännande. Liksom. För jag tyckte även den miljön hade liksom en innerlighet. Och som jag tyckte på något sätt var... Som jag tyckte inte var så väsensskild från det religiösa heller.
Det ska bli spännande att se. När kommer den ut?
Den kommer premiärvisas på söndag. Om TV kommer fram till att de kan visa den.
Ja, just det. Men Ola, tusen tack att du ville komma hit till nya låten. Så himla spännande att höra alla detaljer i I Call Your Name.
Ja, det var väldigt roligt att prata om låten så här.
Härligt. Och vi ser fram emot resten av projektet sen. Och platta om det kommer en sån och så.
Ja, men det ska vi försöka få till. Åtminstone fler låtar här nu framöver. Så.
Roligt.
Vi får se vad som händer.
Ja, men fantastiskt. Du får en jättetrevlig helg.
Tack så mycket.
Thank
tack,
Pontus.
Jag har en tro på livet, genom mörker, genom ljus. Jag har min tid att leva, det jag känner och agera.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.